Bilden av och idén om Sverige och hur den svenska landsbygden såg ut, framförallt för bönder och torpare, det berättar professor Kalle Bäck om här i ett fullsatt kapell i gamla Linköping. Vi får följa med på en resa på Gåsrygg över Östergötland, och det handlar om rödmålade stugor och vita knutar.
För många ansikten här är kända för mig, det ser jag. Men det är ju rätt många som är obekanta också, så en liten presentation kanske ändå är på sin plats. Om inte annat om en artighet, så ni vet vad det är för en figur ni har framför er. Att jag heter Kalle Bäck, har ni förstått. Jag arbetar till vardags, eller anställd till vardags här på Linköpings universitet som professor i historia. Annars bor jag. Och det var en mycket noggrann med att berätta om man kommer från en liten ort. Jag bor på en liten plats som heter Trehörna. Det säger de flesta av er inte så mycket, men det ligger 7 mil söderut mellan Ödeshög och Tranås. Då har ni mig lite geografiskt placerad. Om jag skulle låta er blunda nu och så tänka ut den mest typiska Sverigebild på den svenska landsbygden som ni kan tänka, så jag är ganska säker på att de flesta av er kommer få samma bild på nätina som jag får. En röd stuga, vita knutar, en liten trädgård runt omkring, en trädgård där det finns stora fruktträd, några bärbuskar, några rabatter där det just nu blommar med regnbågens alla färger. Helst ska det finnas en vit flaggstång där den svenska flaggan sakta vajar för vinden. Det är den vanligaste Sverigebild vi kan få på den svenska landsbygden. Och det är precis den bild som Nils Holgersson får 1905 när han kommer seglande på 150 meters höjd på gästryggen hit över Östergötland. Då tittar han ner och så säger han: här måtte inte bo några bönder. Jag ser inga bondgårdar. Och då svarar gässen med en mun, med en näbb: jo, här bor bönderna som herremän. För det han ser, det är precis det som ni såg när ni blundade nu. En stor mangårdsbyggnad, tegeltak på, välskötta ekonomibyggnader, stora trädgårdar med uppvuxna träd och bärbuskar och så vidare. Och det är precis samma bild som generationer av folkskolebarn har fått genom Anna Maria Ros böcker om Sörgården och om Underbo. Stora, välbyggda mangårdsbyggnader, skötta och bra underhållna ekonomibyggnader, stora trädgårdar med uppvuxna äppelträd, och på ett äppelträd en liten gren där det sitter en gunga, och så sitter en liten välklädd gosse och gunga fram och tillbaka. Och det är samma bild som ni och jag har fått genom Astrid Lindgren och hennes böcker om Lundeberga, om Saltkråkan och Bullerbyn och så vidare och så vidare. Och den här bilden är ju korrekt. Den är korrekt. För om ni gör en resa eller en okulär besiktning från Treviksrösen i norr, där det för övrigt inte finns några röda stugor, ända ner till Smygehuk, så är det 60% av mangårdsbyggnaderna på landet som är rödfärgade. Tar vi bort södra delen av Halland, delar av Skåne och några delar av Blekinge, så stiger den där procentsatsen oerhört mycket. Och utav ekonomibyggnader, laggårdar, bolar och så vidare, så är det faktiskt över 90% som är rödfärgade. Och det är precis den bilden som våra utlänningar har också av Sverige. De har visserligen inte läst Nils Holgersson, det har de i allmänhet inte. Och de har inte läst Anna Maria Ros, men de har sett Astrid Lindgrens böcker. De har läst om Lundeberga, de har läst om Bullerbyn. Och de har sett filmerna, röda stugor och vita knutar och trädgårdar och så vidare. De har ju sett filmer utav Colin Nutley naturligtvis, Änglagård 1, 2 och 3. Och idag, eller åtminstone för 2 år sedan, för jag har glömt att kolla i år, så den populäraste serien i Tyskland, den heter Ingrid och utspelar sig i Sverige bland röda stugor och vita knutar. Det är faktiskt så att Det är det näst vanligaste vykortsmotivet som våra utländska turister skickar hem till sina hemländer och berättar att de är på semester i Sverige. Näst vanligast. Vanligast är nämligen fortfarande kungafamiljen sittande på en höskrinta någonstans på Öland. Men det är liksom en annan historia. Men det är ju inte bara så att det här sinnet som vi kallar synen är impregnerat utav rödfärg. Er hörsel är det också. Jag är säker på att många av er kan säkert 10 visor ifrån den svenska visskatten som handlar om röda stugor. Röda stugor tågar vi förbi, eller i en röd liten stuga ner vid sjön vill jag bo, eller där som sädesfälten böjar sig för vinden och där mörken granskog lyser bakom den stod den röda lilla stugan in vid grinden som i forna dagar var mitt barndomshem. Nu ska jag be om ursäkt. Jag kunde inte låta bli alltså. Jag ville nästan att ni skulle få riktigt nära döden upplevelse. Min fru brukar för övrigt säga att du Kalle, du har tagit en enda ren ton i hela ditt liv. Det var dessvärre till fel melodi. Tänker mycket det. Jo. Men hur gammal är den här Sverigebilden? Är det ett sånt här urgammalt kulturarv? Eller har det kommit ganska sent till? Och kommer alla de här ingredienserna, tegeltaket, tvåvåningshuset, rabatterna, kommer det med samma tidtabell? Jag ska ta med er på en ny gåsaresa. Inte med Nils Holgersson, men på samma gäst. Och vi ska segla över Östergötland 1850 och se hur såg Sverigebilden ut då? Är det samma Sverigebild som vi har idag när vi tittar oss omkring? Eller är det helt annorlunda? Sen ska vi göra en resa till. Mitt emellan Nils Holgerssons verkliga resa 1905 och 1850. 1880 ska vi göra en ny resa och se, har det hänt något från 1850 till 1880? Och har det hänt något sen från 1880 fram till 1905 och till den Sverigebildning jag har idag? I den här boken har jag undersökt 500 gårdar och torp 1850. Och sen har jag undersökt nästan lika många, drygt 400, 1880 för att se hur det såg ut då, va? Det är ju bondgårdar och torp jag intresserar mig för. Så det jag kommer att berätta för er nu handlar inte om herrgårdar, inte om säterier, utan de vanliga bondgårdarna och de vanliga torpen egentligen. Vi kör det här med rödfärg. Jag har ju nämnt det flera gånger, så har vi klarat att ha det. Och då säger någon av er så här, ja men rödfärgen Kalle, den är ju känd sedan 1500-talet. Den är ju urgammal. Ja, det är korrekt. Den är känd sedan 1500-talet. Och det är också korrekt och riktigt att i städer som Linköping, Söderköping, Skänninge, där var det lag på att den sida på huset som vette ut åt gatan, den skulle vara rödfärgad. Men inåt gården och gavlarna fick man göra som man ville. Det var helt enkelt därför att den tidens rödfärg var ljusare än den vi har nu och påminde om tegel. Och ni vet, det var stormaktstid. Och det kom gäster ifrån Frankrike, det kom gäster från diplomater ifrån andra. Man vill ju imponera istället för det här omålade trähusen, va. Därför slog det igenom i städerna, eller vad det var på. Och det är också sant att vi kan hitta en och annan herrgård och en och annan kyrka på 1700-talet som är rödfärgad. Ulrika här i Linköpings kommun är den första kyrkan jag vet som är rödfärgad för övrigt på 1700-talet. Men när ni och gör den här gåsturen 1850 och tittar ner därifrån gästryggen, då är det faktiskt inte rödfärgat. Utav de här 500 husen som jag har gått igenom så är det inte mer än 6% som har rödfärg. Så är det 1% till som är målat, 7% alltså sammanlagt. Och då är det oftast med gul alunfärg. Så husen 1850, de är obehandlade. De är inte målade. Och genombrottet för rödfärgen, den kommer i två steg. Det första steget, det är på 1860-talet. Det är ju så att vi har haft en reform, eller har en reform då, som heter lagarskifte. Man sprängde byarna, flyttade ut gårdarna. Och det började redan 1827, men här i Östergötland är det 1850-1860-talet som är det stora skiftesårtiondena. Och då när bönderna flyttade ut, då byggde de ofta lite större och då passade man ibland på att måla. Så när det slår igenom i första steget 1860, då är det bara på slättbygden i de stora byarna som nu sprängs. Då hittar vi lite mer av rödfärg. Men det finns ett undantag på slätten. Och det är triangeln ifrån Motala, Mjölby, Ödesö. Där hittar jag inte ett enda rödfärgat hus. Och inte heller i den södra skogsbygden, Kinda och Byre, som man skulle kunna säga idag, är rödfärgens centrum. Den sydligaste gård jag hittar som är rödfärgad 1850, det är Kättesta, en av gårdarna i Nykils socken här i Linköpings kommun då. Det är det sydligaste. Så skogsbygden fortfarande undantag och triangeln Motala, Mjölby, Ödesö. Så kommer nästa genombrott. Och det är på 1880-talet. Men nu har det inte med lagarskiftet att göra. Utan nu har det istället att göra med att virkespriserna i Sverige har blivit höga. I skogsbygden tidigare. Om nedersta stoppen på ett hus börjar ruttna. Ja, inte kostade man på sig rödfärg i skogen. När man hade timret gratis. För det var ju inget värt i skogen. Man kunde inte sälja timret. Det var bara till husbehov och till ved och sådana saker. Då var det mycket lättare. En vanlig bonde med två drängar. Han kunde byta stockarna runt omkring på 4 dagar. Och göra i ordning huset. Rödfärgning var dyrt vid den här tiden. Det var ingenting som ni och jag, om vi har ett sånt typ, åker till färghandeln och köper lite rödfärg och så håller vi på där och klabbar och penslar. Va? Nej, rödfärgningen är tiden. Det var ett monopol. Det skulle vara en rödfärgare och han skulle betalas. Det skulle vara 2 rödfärgsträngar med som skulle betalas. Så han hade sitt eget recept. Det var ofta då, naturligtvis var det kopparhaltigt då, eller slaggen som man fick när man gjorde koppar. Men sen skulle man blanda i rågmjöl i en del recept. I en del recept skulle man ha sillake eller tran. Och det här hade han monopol på. Det kostade alltså pengar. Men nu 1880, då börjar skogspriserna att bli höga. Och det går ifrån Kinda och Bydre att transportera med järnvägen upp och så ut i Europa med timmer. Dessutom hade de transportala ångsågarna börjat sprida sig så man kunde såga till plank redan på platsen. Och i Storbritannien och i Holland till exempel så skrek man efter timmer ifrån Sverige. Då lönade det sig att måla husen även i skogsbygden och sälja timret helt enkelt. Så sent slår alltså rödfärgen igenom i det landet. Med början på 1860-talet på slätten. Och i skogsbygden på 1880-talet. De vita knutarna då? Ja, de ännu senare. Och det är faktiskt, jag håller på att säga, en sinkadus att de kommer till. Först, ni vet, det var ju knuttimrade hus så här. Och då så ändarna på det här knuttimrade. Det hade man ofta kärat. Eller med bäck, inte med ädå utan med den billigare varianten på kära. För att det var ju ändret som var lättast att det blev röta i helt enkelt. Det är därför vi har svarta knutar på en del ställen i det här landet. Om vi kommer till Jämtland där i Härjedalen så kan ni se svarta knutar. Det är ett arv från den tiden då vi använde kära eller bäck för att stoppa rötan helt enkelt. Men sen började man såga av de här knutarna. Och så fick man 90-gradiga hörn då. Och då började man slå på en planka på ändträet istället för att skydda det. Men fortfarande rödfärgade man. Man vitmålade inte. Men då är det faktiskt här i Östergötland som det här börjar. Det är nämligen ägarna till Buxholms bruk som börjar. De äger ju inte bara järnbruket, de äger ju kopiösa arealer skog. Och det var ju ett elände när deras förmän, när deras skogsarbetare, när deras inspektorer skulle ut och veta. Hör den där gården? Är den köpt åt oss i bruket? Hör det här bostaden till bruket eller är det något annat? Då kom man på en genial idé. Man började måla det här ändret gult. Då var det ett annat bruk som kom på. Ja, men det är ju genialt. De började grönmåla sina ändträd på knutarna. Och det är då som bönderna som är självägande började att vitmåla sina knutar. De för att markera att vi ägs banne men inte har något bruk eller när sätter i. Här äger vi gården själva. Det var alltså signalen för självägande helt enkelt. Och sen spreds det över landet. Det fanns ingen bonde i Östergötland eller i Sverige för övrigt som skulle kunna tänkt i slutet av 1800-talet att börja och måla hela sitt hus. Knutarna, okej, men inte sitt hus. Därför att det vita, det var herrgårdens färg. Och en vanlig bonde, han skulle betraktas som att han förhävde sig. Han skulle försöka vara herrskapslig fast han inte var det, va? Håll dig på din plats. Det var så att säga det gemensamma budskapet. Det är det som vi brukar kalla jantelagen, ni vet. Så ingen tanke på att måla hela huset. Då måste vi in en bit på 1900-talet innan bönder målar husna vita. Men knutarna är okej. Det har vi kvar med det vita som en fin färg. En finare färg än det röda i ett sammanhang. Har ni tänkt på någon gång när ni åker runt på landsbygden? Vad är det för färg ofta på staketen till hästgårdar? Jo, vita, va? Vita. Idag tänker man ju inte på det. Men det är ju en markering. För det var inte arbetshästen, bläsen, Brunte som fick några vita staket. Utan det var den hästen som man kunde ha som hobby. Som inte var till nytta. Ridhästen så att säga. Som man egentligen inte behövde. Men man hade ändå råd att ha den. Där kunde man kosta på vita staket för att markera just det, va. Det förstår jag att de som har hästgården idag inte tänker på att det var den markeringen som var så viktig en gång i tiden. Idag målar man av ren tradition hästaketen är vita.
Det sa professor Kalle Bäck. Reporter var Errol Tanriverdi.